don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional stability.
Wow. Very first tech IPO, and it's a big one.
Stock market hit an all-time record high today.
A crash is coming. Now, whether it's 6 months from now, 12 months, 36 months, no one knows. There's a bear market about every 5 years. We've gone 8 years without one.
People have to realize this is the biggest IPO ever.
Då säger vi välkomna till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är det med dig Fabian, mitt i rapportveckan?
Jo, men det är bra, det är kul. Kommer lite rapporter, Bitcoin har fortsatt rally.
Ja, herregud, jag har ju skalat ner min position i Bitcoin och då drog det igång värsta rally. 10% upp två dagar.
De såg ju buy the dip.
Ja, det var närmare 6000 dollar där ett tag.
Ja.
Det var lite svettigt.
Nej, men det känns bra, det är kul.
Ja, nej men framförallt är det kul nu tycker jag med rapportveckan, eller rapportperioden. För det är delvis en del bolag i USA vi ser rapporterar nu och framförallt mycket bolag i Sverige. Och det är ju alltid sådär, både du och jag gillar ju väldigt mycket fundamental analys. Och då är det bästa som finns när det kommer nya siffror och man ser om man det har tänkt och prognostiserat faktiskt stämmer. Så det är ju faktiskt, ja det är riktigt, riktigt roligt. Jag har ju till exempel ett litet bolag som heter Note. Det är inte så många andra ägare av det tycker jag i alla fall. Det är ganska låg omsättning, men de levererar ju bra siffror dag ut och dag in och det gjorde de även idag. Så det var uppe som mest närmare 9%. Så det var ju en jäkligt härlig rapport faktiskt att börja dagen med. Men du har med de mesta av dina bolag nästa vecka va?
Ja, så är det. Jag har ju en liten post i Nylund-gruppen.
Ja, den var ju halvt trist.
Jag hade en väldigt stor post förut, så det är skönt att man sålde av lite under sommaren. Ja, den stängde väl här på minus 10-11%. Men ja, what you gonna do, som man säger.
Ja, men det är ju perfekt. Så det jag tjänar, det förlorar du.
Ja, men typ ungefär så. Jag har ju Investor också. Det gick inte heller så jättebra. De är lite större, så de rekylar inte liksom lite lika hårt.
Nej, där blir det ju aldrig samma typ av rörelse. Plus att vi ser de underliggande bolagen spelar ju ofta mer roll än vad Investors faktiska rapport gör.
Så är det ju.
Nej, men det är intressant. Så att det kommer en del riktigt intressanta. Framförallt är det väl kul att titta nu på industribolagen när de rapporterar. För att se hur vi ligger till i konjunkturen egentligen.
Ja, jag tycker det ska bli intressant med Skanska så kommer den 27.
Ja, verkligen.
För de i somras rapporterar ju om en rapport. Eller släppte de en rapport som var väldigt emot förväntan. Den var bara svindålig.
Ja.
Men det var väldigt liksom effekter som bara påverkar just då. Så vi ska se, det ska bli kul.
Ja, framförallt med tanke på att de har väldigt mycket försäljning i dollar också, kan jag tänka mig att det kommer inte se jättekul ut i år. Men det har man annars redan räknat in. Så därför kan det finnas den här. Man måste tänka på förväntningarna som finns innan också.
Ja, exakt, det är förväntningarna som sätter aktiekursen.
Ja, men sen har vi också sett Netflix stiger till nytt all time high efter att rapportera att större ökning användare än väntat. De jobbar ju med andra nyckeltal. De bryr sig inte om vinst och sådana saker. De tittar egentligen bara på antalet användare. Och de tittar, har ju ett eget nyckeltal som är, nu ska jag se, skuld per market cap tror jag det är.
Oj.
Så att de värderar sin skuld efter hur stort börsvärde de har, vilket är helt, helt orimligt.
Men det, ja, men det verkar liksom lite den här IT-bubblan-grejen, att man hittar på lite nyckeltal.
Ja.
Antal besökare per dag och grejer.
Och en annan som verkar hitta på lite är Elon Musk. Det känns som att det börjar komma lite dålig press om honom där man helt plötsligt tittar på vad han faktiskt har sagt. Jag såg någon sån genomgång, man gick tillbaka och tittade på vad han har lovat och sagt förr i tiden och sett vad som faktiskt infriats. Och det är väldigt lite av det han säger som håller just. Och han då skulle ju skylla på att det är för att han har så stora visioner. Just nu är det väl framförallt det här med nya modell 3 som han har misslyckats med att leverera i tid. Och så gick man faktiskt ut här om veckan och sparkade 400 anställda.
Musk har väl själv sagt i tidigare intervjuer att han vill avgå från Tesla efter han har sett Model 3. Om man kommer göra det vet jag inte.
Men han sa ju att han skulle sälja någon lastbil nu också. Så att han sitter ju fortfarande och smider på nya planer.
Men han är en kul kille. Han hittar ju på nya företag hela tiden.
Ja, men nog om USA, nog om det. Vi kommer nog återkomma till rapportsäsongen nästa vecka istället. När det faktiskt är lite rapport som hunnit trilla in också. Så finns någonting att titta på. Men, vad ska vi prata om då?
Det blir lite av en libertarians våta dröm.
Ja.
Vi snackar lite det här rallyt på Bitcoin. Varför går det upp? Och sen ska vi snacka lite cannabis.
Men först, podden produceras som vanligt av IPO.se. Det är den perfekta plattformen för att hitta allt om IPO-er. Framförallt tycker jag har faktiskt börjat använda den själv väldigt mycket nu, just för att de har en grym tidslinje där man kan se i en kalender helt enkelt med alla IPOs som är på gång. Värderingar, prospekt, man kan dessutom klicka vidare därifrån och teckna dem.
Väldigt användbart för att få en bra överblick över företagen som ska IPOs.
Verkligen, så det rekommenderar IPO.se. Och denna vecka vill vi speciellt nämna Time People Group. Time People Group är en konsultkoncern som erbjuder specialistkonsulter inom IT och förändringsledning, främst inom bank, finans, försäkring, offentlig sektor, retail, you name it. Time People Group har dagsläget en kundbas på över 160 kunder och runt 90 anställda. Omsatte 108,4 miljoner förra året med en vinstmarginal på 13,6%. Det är ganska hyfsat ändå.
Ja, det låter faktiskt väldigt rimligt för ett konsultbolag. Och med tanke på att de har en pre-money-värdering på 114 miljoner så...
Med tanke på de många av IPO som kommer så är det många som är förhoppningsbolag eller inte går ens lönsamma. Så det är lite kul faktiskt att se ett bolag som är lönsamt. Vi gjorde ju lite snabbt här. Tittar man på teckningskursen som de har så i ett price to sales är ungefär 1,3. Ett PE runt 9. Så det ser ändå ganska smakfullt ut.
Ja, exakt. Och teckningsperioden pågår mellan 12 oktober till 10 november. Och första handelsdagen är planerad till den 4 december på NGM Nordic MTF.
Yes, och den här verksamheten kännetecknas av ökad efterfrågan, konjunkturoberoende, vilket kan vara väldigt intressant med tanke på att vi är på toppen av konjunkturen just nu. Samt stark finansiell grund med hög avkastning.
Ja, framförallt för att konsulter allmänt eller konsultbolag är väldigt konjunkturberoende.
Sen vill jag också nämna att Indentive fortfarande går att teckna i en dag till när podden kommer ut. Lyssna gärna på förra veckans avsnitt om ni vill veta mer om det IoT-bolaget.
Och sen finns det även två till spännande case, TouchTech och två Curex. För att få reda lite mer om dem så gå in på ipo.se.
Yes, tack så mycket till ipo.se. Nu Fabian, varför har Bitcoin gått från $4,600 till $5,600 på ungefär en vecka?
Det är ungefär samma anledning varför det droppade från runt 4,000 till 1,8 i somras. Och för att inleda det här ska jag börja lite innan och bara berätta snabbt en liten grundgenomgång. Bitcoin bygger på blockchain. Det är i stort sett för att du ska kunna använda det som en typ av transaktionslösning. Grejen är att om jag ska skicka över en transaktion till dig så är det inte bara att du måste godkänna transaktionen utan alla i ett nätverk måste godkänna det för att den här transaktionen ska vara giltig.
Så om man jämför det med vanliga fiatpengar som vi har idag så är det ju oftast, där är det ju en bank som går emellan.
Exakt.
Så jag ska skicka pengar till dig, säga till bank, jag ska skicka 100 kronor till Fabian. Banken säger här får du pengarna Fabian och så är de garanten.
Exakt.
Här är istället att alla runt omkring oss ser transaktionen ske.
Alla som är uppkopplade till nätverken och transaktionen kommer inte vara giltig förrän då alla har godkänt det. I dagsläget finns två stora sätt att godkänna. Det finns ett som heter Proof of Stake och de som godkänner transaktioner är ägare av till exempel en kryptovaluta. Och sen finns det Proof of Work och då de som godkänner det som kallas för miners.
Jag vill ändå förtydliga, alltså stake, det man pratar om, Proof of Stake är att någon har ett intresse i det här, någon äger en del av
kryptovalutan. Exakt, så är det stort sett aktieägarna.
Ja. Och attacken de får för att de godkänner är ju en liten ränta kan man säga på det här. Medan proof of work, då är det alltså arbete och då pratar vi såklart om datorarbete. Datorn måste lösa någon form av kryptografiskt pussel eller om man ska säga det väldigt förenklat. Och tack vare det hittar man då nya bitcoins.
Exakt, och det som är rätt kul om man tänker på gammal så här, kapitalistisk, kommunistisk syn, då är det ju kommunister, då är det arbetarna som ska regera. Och i den kapitalistiska synen, ja, då är det ju, i alla fall enligt kommunisterna, så är det ju liksom, då är det ju aktieägarna som har pengarna och bestämmer. Här är det nästan lite omvänt, för att du ska kunna vara en arbetare, då måste du ha väldigt mycket kapital bakom dig för att kunna ens utföra arbetet. Och det kan innebära att väldigt få människor får väldigt mycket makt i vissa typer av system och vissa typer av protokolllösningar som blockchain är. Och i stort sett inom blockchain och inom framförallt bitcoin så har det funnits en gräns för transaktioner som ligger på 1 megabyte per transaktion. Och detta har lagts in för att man ska kunna skydda sig mot olika typer av hackattacker där man till exempel kan försöka plantera in falsk data i blockkedjan. Detta kan givetvis detekteras, annars skulle inte blockkedjetekniken vara så revolutionerande för många. Men det tar tid och det gör systemet långsammare och det skulle helt enkelt inte vara effektivt.
Men det man menar då, när du säger att varje block har varit 1 megabyte, då innebär det att ett block, det är som samlad som en tabell över alla transaktioner som har gjorts, eller hur?
Exakt.
Och när den då, tabellen eller listan, blir 1 megabyte stor i storlek, då stänger man det blocket och så måste det bekräftas och så går man vidare.
Så är det. Och det är det som då alla användare här och alla som ska godkänna transaktionerna har och ska ha tillgång till. För de ska kunna, det ska kunna från dag ett att bitcoin startades till idag.
Det är själva blockkedjan, en kedja.
Exakt,
med
det
block.
Är kedjan och då har man koll på alla transaktioner. Det gör att du kan inte göra något fuffens mitt i. För då kommer någon annan säga, nej det där är inte giltigt. Mm. Och så kommer det backas tillbaka och så... Så man har alltid koll på vad som tidigare hänt. Men nu är det så många som lockas till bitcoin. Så det här har blivit väldigt, väldigt långsamt. Och då i tidigare i år så hade man någonting som kallas för New York Agreement. Och det var i stort sett att miners och lite kodare kom överens till en lösning på hur man ska kunna göra processen snabbare. Och då i somras hade vi någonting som heter Segwit. Och det är att man skulle byta typ av transaktionsformat för bitcoin. För att fixa den här limiteringsproblemen för... storleken på blocken. Och istället för att man använder det byte-system, alltså megabytes, så ska man börja mäta units. Och det är typ samma sak, men i praktiken så blir varje block 1,8 megabyte stora.
Nästan dubbelt så stora alltså.
Nästan dubbelt så stora, exakt. Och det är därför det som kommer efteråt kommer vara lite konstigt. Men i alla fall så blir det även kompatibelt med något som heter Lightning Network, som används av olika typer av kryptovalutor, som typ Litecoin, som är väldigt känd altcoin. Och det är i stort sett att du använder en off-chain-protokoll, alltså ett protokoll utanför huvudkedjan, som gör det möjligt att göra transaktioner utanför kanalen. I alla fall, detta godkändes och det godkändes för att alla som godkände transaktionerna uppdaterade sin kod och började använda sig av det. Detta ledde också till att de som inte ville göra det gjorde en så kallad hard fork och höll den gamla koden. Och detta var det som blev kallat Bitcoin Cash.
Det här tror jag man kan stanna upp i, för det är nog väldigt, väldigt förvirrande allt det här, speciellt om man inte är van vid det sen tidigare eller känner till begreppen. Men det mest signifikanta, tror jag, tycker jag i alla fall, som man bör känna till, det är det här med en hard fork, vad det innebär. För en fork är ju ett uttryck för att en delning av någonting, alltså låt säga en väg som delar sig, så blir det väldigt tydligt. Och en hard fork, det innebär egentligen att man skapar helt plötsligt två kryptovalutor i det här fallet.
Så det är baserat på samma protokoll från början.
Exakt. Men om man följer den här blockkedjan, man går tillbaka och tittar på tidigare transaktioner, så kommer man se på att det delar sig till två nya blockkedjor. Var den ena kör på det nya protokollet och en på det gamla. Och det blir i praktiken, det är att om du äger bitcoin så kommer du helt plötsligt ha två olika typer av bitcoin. För de fortsätter åt varsitt håll och du har kvar bägge. Och det är det här som är lite intressant då, för då helt plötsligt hade man ju det som fortfarande heter bitcoin. Och man hade också bitcoin cash i sin plånbok helt plötsligt.
Det man får tänka på är att bitcoin cash har egentligen ingenting med bitcoin att göra. Det är en... altcoin, det hade lika gärna kunnat heta, jag vet inte, Tavelcoin eller Fabiancoin eller Niklascoin. Det är bara baserat på samma kod. Det är ungefär som jag skulle ta Facebooks kod och göra något som heter Facebook 2. Ja, jag hade blivit stämd, men jag hade kunnat göra det. Men det hade inte haft något med original Facebook att göra, för de fortsätter som vanligt.
Exakt.
Men eftersom det är decentraliserat så finns det inget patent på bitcoin. Så att du kan ta koden, göra vad du vill med det. Och det är i stort sett det de gjorde.
Och det som var intressant då var att bitcoin, det som du nämnde sig, var att bitcoin sjönk väldigt, väldigt mycket i värde för att man inte hade gjort det här i den här skalan förut.
Exakt, man visste inte vad som skulle hända.
Och det man fick som resultat i slutändan var att bitcoin fortsatte som vanligt, allt gick fint, priset började gå upp igen, plus att du hade bitcoin cash som helt plötsligt också värd pengar. Så helt plötsligt hade du fått en ganska bra avkastning.
Då tänkte jag liksom gå in och säga, varför är det liksom värt pengar? Varför kan båda vara värd pengar? För i slutändan, det som kan vara värt pengar är det liksom de som godkänner transaktionerna står bakom. Så det är så här att det delas upp sig procentuellt. Många höll kvar vid gamla bitcoin och godkände transaktioner där, och det bidrar till ett värde i den. Men några gick över till den här andra Bitcoin Cash och börjar liksom hålla på där och godkänna transaktioner, och det gav ett visst värde ditåt.
Sen det man sett är att värdet på Bitcoin Cash har ju sjunkit sen dess.
Så är det ju, för att du kommer inte, om det visar sig att det är mer lönsamt att sitta och godkänna transaktioner för Bitcoin, då kommer du inte gå över till Bitcoin Cash.
Ja, och vad ska hända nu då?
Och nu, som en del, för från början, liksom många av de här minersen, de vill inte att Segwit ska finnas. Varför inte? För att det, då blir det lättare för andra att komma in och godkänna transaktioner på grund av hur protokollet är uppbyggt. Det låter inte så mycket när man säger en transaktion för en megabyte, men det kräver väldigt, väldigt mycket datorkraft, och det gör att en väldigt liten procentuell andel av människor kan göra det, för du måste ha väldigt högt kapital, du måste ha låga energikostnader som är lägre än vad det kostar att faktiskt utvinna en bitcoin, så någon typ av arbitrage möjligheter. Men, och då hade de höjt det, för meningen med bitcoin och blockchain i allmänhet är att det ska vara decentraliserat, det ska inte vara någon som har kontroll över det. Men då om de höjer det till liksom att det blir större och större block, då kommer ännu färre kunna ha minare, för det kommer krävas ännu mer att göra det. Så i stort sett nu eftersom de kom fram till en agreement mellan miners och coders så inte skulle det bli något tjafs där. Det är någon typ av så här meet you halfway-lösning. Så ska de göra en till hard fork till något som kallas Bitcoin Gold.
Precis, så då kommer Bitcoin fortsätta som vanligt, men det kommer också finnas Bitcoin Gold. Och det som har gjort att kursen har gått upp nu väldigt mycket inför det här, det är ju för att det man såg från den förra hardforken var att okej, det funkar alldeles utmärkt. Och dessutom så ser folk helt plötsligt, oj, jag kommer få gratis pengar.
Exakt, eller Bitcoin, så det blir något typ av fear of missing out.
Exakt, så folk börjar handla upp det för att man vill ha den här splitten och ha den andra valutan som man sen ska kunna sälja jättefort. Vilket troligtvis lär leda till att det dumpas priserna. Så att det kommer vara väldigt intressant att få ha koll på. Allt det här sker ju nu runt slutet på oktober och i november. Eller hur?
Exakt, så är det.
Och där är till och med några som gått ut och sagt att ska man göra transaktioner med kryptovalutor så rekommenderar de ju att man köper Ethereum istället just nu.
Och varför är det? Jo, för att om du ska köpa andra kryptovalutor så handlas de i valutapar som inte är kopplade till fiat. Det är väldigt svårt att köpa till exempel, vad ska man ta, OMG som jag pratade om i tidigare avsnitt. Det kan du inte handla någonstans med dollar eller svenska kronor, utan det kan handla om i stort sett Bitcoin eller Ethereum.
Precis, så om du planerar att köpa några sådana så kallade altcoins så rekommenderar de att ha Ethereum istället.
Exakt, och det är för att det kan bli väldigt gungigt där i processen vid en eventuell hard fork.
Ja, men det är fan spännande, så det händer mycket grejer där och det har varit väldigt rally och det är ganska intressant med tanke på att det har varit väldigt pressat innan också från kinesiska centralbanken och så har gått ut och försökt stoppa Bitcoin och sådär. Ja, mycket som händer. Men en ännu intressantare marknad. Eller är det? Jag vet inte.
Cannabis, det är you tell me, ja. Niklas.
Det intressanta med den marknaden är att det vi ser i världen är att det börjar mer och mer gå mot att det blir lagligt med cannabis. Och det här är jätteintressant för att, som ni säger, vet, många sitter och handlar förhoppningsbolag, bolag som inte är lönsamma men som har någon medicin till exempel som kommer revolutionera världen, tror jag. Skillnaden med de här bolagen är ju att här finns redan marknaden. Vi vet ju att det är en beprövad produkt som folk vill ha.
Fast de kör i svart. Exakt. Med risk för att hamna i fängelse.
Exakt. Så att det vi ska
som
göra,
vi uppenbarligen faktiskt har det. Liksom. Det är ju, marknaden, ja, finns ju.
Precis. Och det är det som är så intressant. Och man beräknar ungefär att 100 miljarder dollar uppgår marknaden till idag, den illegala marknaden alltså. Och den här marijuanaindustrin som håller på att växa fram växer med runt 40% per år, vilket faktiskt gör det till världens snabbast växande marknad. Och jag tänkte dra ett citat där. Alan Gertner, en tidigare Google-chef som idag driver något som heter Tokyo Smoke, han kallade marknaden för laglig marijuana the next great untrammeled market opportunity och sa att this is a moment that I'll probably never experience again in my lifetime. Och det är ganska stort med tanke på att det är en snubbe som var med i hela IT-revolutionen och har jobbat på Google.
Och varför säger han det? Jo, för det saknas ju helt institutionella investerare, typ pensionsfonder, hedgefonder och så vidare, vilket gör att det finns en otroligt stor uppsida
i det
här.
Exakt, det är väldigt mycket pengar som ska in i det här när det börjar bli legitimt. Och som jag sa tidigare så är det ju marknaden som vi redan vet existerar, men som håller på att flyttas in i det lagliga spektrat, vilket gör att det är en extremt bra investeringscase. Men såklart, det finns ingenting som heter gratis lunch. Så problemet är väl att när en sån här industri kommer, precis som med kanske IT-boomen, så var det ju massa bolag som inte ens finns kvar idag, som man trodde skulle vara heta då. Så det svåra är ju alltid att välja ut vilka bolag det är som kommer bli framgångsrika. Och dessutom, bara för att göra ännu mer svårare, så är det olika status, den legala statusen på olika marknader. Och man kan även fokusera på antingen medicinskt bruk eller rekreationellt bruk. Det vill säga, använder man det för skojskull eller för att något medicinskt.
Ja, sen kan man ju ta upp, framförallt, ja, det kan vara lagligt en delstat i USA, men det är fortfarande olagligt i hela landet.
Ja, och det är därför det är så intressant, för många har tittat på USA, men USA är faktiskt inte det stället man ska investera. Just för att, som du säger, i vissa stater är lagligt, absolut, men på federal nivå, på statlig nivå så är det inte lagligt. Vilket delvis leder till att de här bolagen kan inte skaffa bankkonton som normalt. Så att istället kör man runt stora armerade skåpbilar med kontanter i, för att flytta runt kassan med de här bolagen. Och dessutom så taxeras man betalar alltså skatt på sin omsättning istället för sin vinst. Så om man tar ett exempel, så låt säga att ett bolag omsätter 5 miljoner dollar om året. Ungefär 4 miljoner dollar går åt i kostnader, så de har 1 miljon dollar kvar i vinst. De får fortfarande betala skatt på de här 5 miljonerna. Så har de 20% skatt på det, då kommer de ju gå back, trots att bolaget är lönsamt. Så att USA är ganska ointressant i dagsläget. Det är många liksom privata investerare eller folk som handlar bolag som inte ligger på börsen, ser vi fortfarande av en ganska bra avkastning på. Men det är väldigt svårt för oss retailkunder att komma åt. Så istället har Kanada dykt upp som den liksom starkast lysande stjärnan på marknaden. Och där ser vi bolag, där ser vi de bolag som egentligen är absolut störst idag och som även har börjat faktiskt sälja internationellt också, vilket är ganska stort steg med tanke på att du flyttar en olaglig produkt. De satsar på legalisering dessutom för rekreationellt bruk redan i juli 2018. Man har gjort en stor utredning om hur det här ska gå till. Och i princip, ja, man har släppt det fritt och säger att det här ska bli någonting som är helt okej. Okay, vilket gör att alla de här bolagen som finns där nu satsar stenhårt på att växa sig störst. Och då handlar det framförallt om att kunna odla tillräckligt mycket och öppna butiker och sådana saker. Så jag tänkte nämna några bolag, och de flesta av de här bolagen säljer ju idag till medicinska kunder, för det finns redan i Kanada. Men väldigt få av dem är lönsamma. Och ett av de mest intressanta bolagen är något som heter Canopy Growth Corporation.
Med tickern WEED.
Exakt. Det är lite populistiskt nästan här. Dessutom har de ju ett samarbete med Snoop Dogg som är en av deras ambassadörer. De satsar väldigt hårt på det här med känsla, med att fokusera på sitt brand och så vidare. Och dessutom är de störst. De har absolut störst omsättningstillväxt också, ska nämnas. Så de är det största bolaget. Det är det första också bolaget som har skeppat cannabis internationellt. Väldigt intressant bolag. Afria är ett av mina favoritbolag. De kör lite mer lågprisalternativet. De har producerat egentligen det absolut billigaste cannabiset. Ett bolag som dessutom själva då kan tillverka extremt billigt. De har lättare att få bra marginaler. Så Afria är ett intressant bolag, också noterat på kanadenska börsen, precis som Canopy som jag nämnde tidigare. Dessutom ett av de få bolag som faktiskt går med vinst. Och dessutom börjar gå ganska bra med vinst.
Ja. För en stor grej är att de är väldigt högt värderade, men många som inte ens går med vinst.
Exakt, men man tittar ju framförallt här på omsättningstillväxten brukar av det som är intressant. Så det kan jag nämna, Canopy och Afri, de två bolag jag är själv i dagsläget. Sen ett som jag ägde tidigare är Organigram. De satsar ju på organiska produkter. Det kan vara en intressant nisch om man är intresserad av det. Aurora finns ett bolag som heter som är väldigt, väldigt populärt. Och sen har de klarast lysande stjärnorna. Jättestark tillväxt, är väl den i princip den näst största i dagsläget.
Sen liksom, om man inte egentligen vill göra någon liksom case-studie där, liksom utvärdera de här marijuana-bolagen, för det är jäkligt svårt med sådana nya bolag, så finns det ju faktiskt en ETF.
Ja, en börshandlarfond. Det är verkligen bra att du lyfter upp den.
Den heter Horizons Marijuana Life Sciences Index. Och den innehåller faktiskt Canopy, Afria, Aurora som Niklas nämner.
Ja, precis. Den innehåller ju alla de här stora bolagen. Och den är väldigt intressant. Och den fokuserar ju också en hel del på den medicinska delen, men har även med en del rekreationella bolag. Så den tycker jag verkligen, vill man få diversifiering och inte sätta sig in i de här bolagen, så det är det man ska titta på. Ett annat bolag som den också innehåller som jag tycker är lite intressant, det är Leif G.W. Perssons favoritbolag som heter G.W. Pharmaceuticals. Och de tillverkar egentligen en form av cancermedicin som de utgår från cannabis. Så det kan vara ett av många intressanta biotechbolag. Problemet där, brasklappen, är väl att biotechbolag är väldigt, väldigt svårt att investera i, oavsett om det är cannabis eller någon annan medicinsk produkt.
Det är väl det mest, men ett av de mest riskfyllda startupbolagen att kunna investera i.
Ja, det finns väldigt många bolag. Jag tycker, för den som är intresserad av att gå in och titta på den här marknaden, börja med ETFen. Titta vilka bolag som finns med där och börja gräva i dem. Där ser ni de här Canopy, Aurora, Afria. Sen finns det massvis med mindre bolag. Jag läste senast med ett idag som heter Village Farm, som är ganska intressant. De har odlat egentligen tomat, vanliga salladsprodukter liksom innan. Och insett, men det är mycket mer lönsamt att odla cannabis. Så de har ju slängt ut alla plantor de har och så bara börjat producera massa cannabis. Vilket gör att de då har varit mycket snabbare än de andra, för de äger ju redan alla växthus och allt runt omkring. Som sagt, så det är en bred marknad, väldigt intressant. Titta framförallt på den här ETF:en.
Om man är intresserad av området.
Om man är intresserad av området. Och om man inte är intresserad av området, så ska man nog bli intresserad av området. Det finns extrema tillväxtmöjligheter.
Ja, på tal om ETF, som inte alls är en ETF. Det gick ju med mister för kanske en vecka sedan. Men Ethereum har kommit upp som cert på Avanza, om man ska hoppa tillbaka till...
Ja, nu hoppar vi helt här, men jag tror vi är klara med cannabis-delen faktiskt. Ja, precis, jag såg det också. Plus att de har introducerat att man kan se sina kryptovalutor, i alla fall Bitcoin och Ethereum, i sin Avanza-depå. Och vi är inte sponsrade av Avanza på något sätt.
Nej, det är vi inte. Men en liksom stor nackdel med kryptovalutor nu, det är väldigt jobbigt att köpa. Du måste gå till en okänd handelsplats, köpa lite, sen ta reda på hur ska jag förvalta de här så att de är säkra. Ska jag köpa någon typ av cold wallet, ska jag ha dem på internet, kanske bli snodda, vem vet. Då är det jäkligt skönt att kunna ha möjlighet att köpa det via ett cert på Avanza. Och det följer, de äger Bitcoin och Ethereum som jag har förstått som bakomliggande. Och sen följer certet priset. Och sen slipper du skatta om du säljer. Det är jäkligt positivt, för det är 30% skatt.
Det är väldigt ett smidigt sätt att ha förvarare i sin vanliga depå och dessutom kanske jämföra avkastning och sådär också. Dock tycker jag man ska nämna, just nu när vi pratar om det här med hard fork, alltså när man delar valutan i två, den delen får du ju inte när du äger ett certifikat. Så ägde du bitcoin-certifikatet när man gjorde en sån hard fork och du fick bitcoin cash gratis, så får du inte dem som certifikatägare, utan då måste du äga det i en riktig plånbok så att säga. Ja, men det får väl sammanfatta dagens avsnitt, tror jag.
Ja, jäkligt intressant att prata om, tycker jag.
Verkligen, det här är två områden, jag vågar inte säga att vi brinner starkt för dem.
Jag skulle kunna säga att båda vi brinner väldigt starkt för dem. Vi vill ju hitta nya marknader och jag menar, vem skulle inte vilja leva i början 90-talet nu? Vara bland de första att ha koll på internet, förstå sig på internet, vad det kommer bli, vad möjligheterna är.
Ja, jo, faktiskt. Jag har varit ju själv helt begeistrad när jag började läsa både om krypto första gången och när jag läste om cannabisindustrin första gången, för det är verkligen så otroliga investeringsmöjligheter. Sen betyder det, jag vill verkligen vara jättetydlig med att det betyder inte att allt kommer gå upp. Det är inte säkert. Båda de här, även om de är lite olika storlek, så är det väldigt volatilt på bägge två.
Jag skulle säga tvärtom. Kan ju mycket väl vara som vid IT-bubblan, att majoriteten failar.
Exakt.
Det betyder inte att själva underliggande i framtiden inte kommer att vara värt någonting. Men det är, jag tror att det är väldigt hög risk.
Ja, så som vanligt, investera på egen risk. Men det är intressanta case i alla fall. Sen lite andra disclaimers nu när vi ändå är inne i det här tråkiga territoriet. Av de bolag vi har pratat om, är det några vägar?
Vad har vi
kan ju nämna Note, som jag nämnde i början.
Just det, Investor.
Investor äger du.
Skanska. Nylandgruppen är en liten post i, tyvärr.
Ja, det var lite tråkigt för dig. Jag äger som sagt både Canopy och Afria av de här bolagen. Och GV Pharmaceuticals också.
Måste jag nämna att jag äger Bitcoin och Ethereum?
Nej, det behöver inte. Det vet alla redan. Som vanligt, har ni några frågor, skicka dem till podcast@ipo.se. Vi älskar att få frågor från er. Och vi har fått en hel del intressanta upplåtslag faktiskt också för framtida avsnitt. Så jag tror kommer bli riktigt bra. Ni kan också givetvis höra av er på Twitter, @marketmakerspod. Och vi har även en Facebook-sida om man vill följa den.
Och glöm inte att kommentera och ranka oss på iTunes.
Ja, det är grymt. Vi har klättrat i topplistorna, vilket vi är väldigt glada för. Och ni får också gärna berätta för era kompisar. Kanske er mamma och pappa.
Ja, det kan jag absolut göra om det.
Om det är perfekt grej att ta upp på släktmiddag nästa gång.
Cannabis och Bitcoin.
Hard fork och cannabis. Och som vanligt, stort tack till IPO.se. Vi hörs igen om en vecka.